Välkommen till GF-podden Adventspecial. Löftet om den ödmjuke kungen går i uppfyllelse. GF-podden är en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Mitt namn är Kevin Nyfelt och jag är ansvarig redaktör för podden. Idag så har jag med mig Robin Heikkilä, välkommen.
Tack och glad advent.
Ja, glad advent. Ja, vi ska ju tala om det här löftet om den ödmjuke kungen går i uppfyllelse. Vad tänker du så det spontant att jag frågar om det här temat?
Jag tycker att det är ett intressant tema, både att se tillbaka på Gamla Testamentet om de här många profetiorna som talar om precis det som evangelierna talar om.
Mm. Idag så tänkte jag att vi ska också ta upp lite av de här vanliga julprofetiorna som man säger. För att vissa av dem så kopplar an just till det här, så man förstår liksom bakgrunden till vem den här kungen var som rider in. Jag tänkte att vi skulle börja med att se på ett ställe från Jesaja kapitel 9, där vad det står. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömmet. Och när jag tänker på det här så, den här lilla sonen som föds, så på hans axlar vilar herradömmet. Att det är inte vilken Matti Meikäläinen eller medelsvensson som helst, Robin, utan det är liksom mäktig Gud och fridsfurste, som det står senare i Jesaja 9. Så att det är intressant att se liksom på det. Den här barnet som blir fött, så är mäktig Gud och fridsfurste, och han har det här herradöme. Och i Jesaja 7 så ser man också att jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel, vilket betyder Gud med oss. Så en evig gudomlig konung. Här är vad jag får ut av de här två verserna. Vad säger du, Robin?
Jag har suttit och tänkt på Saltaren 24, 7-10. Där det talas om att han är inte vilken konung som helst. Och jag läser ett kort utdrag härifrån. Höj era huvuden, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar. Så att ärans konung kan tåga in. Vem är han? Ärans konung. Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Och det här tyckte jag var tilltalande, att det är en konung som har ära och som förtjänar också ära, vilket vi sen också ser i evangelierna. Så det här tyckte jag var intressant, just med den här aspekten att han är en som har makt, en som har ära, en som är konung. Har du något annat bibelställe som du nu tänkte på?
Ja, jag tänker på det här Mika 5, och där speciellt så tänker jag på det här stället att han ska födas i Betlehem, som vi ser, och att hans ursprung är före tiden. Det här var när jag läst Mika, så det var första liksom advent jag märkt att hej, det står ju faktiskt att hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar står det. Att det står också i Mika. Men sen så sa det också att fram till den tid då hon som ska föda har fött. Alltså att han är från evigheten, men att han ska också bli född hit som människa. Och sen står det också om att då ska det som är kvar av hans bröder. Okej, då förstår man att han liksom blir människa, hans bröder här på jorden. Så det är någonting intressant som jag ser med det här, den här konungen.
Kan det vara därifrån som Paulus hämtar i Kolosserbreven, han talar om född av fadern före all tid, som vi också läser i en trosbekännelse, visst?
Mycket möjligt, ja. Faktiskt, jag ser nog kopplingen där att det kan. Ja. Och det är ju faktiskt i flera ställen i Nya Testamentet som det står att han var utvald och utsedd före tiden. Och bland annat i första Petrusbrevet så står det också om det här. Jag minns inte, var det kanske i första kapitlet, vers 19 eller något sånt. Där var det står om att han var utsedd före tiden. Men har du något annat bibelställe du tänker på när du just tänker på ordet advent? Vilket gammaltestamentligt bibelställe som slår upp i ditt huvud då, först av allt?
Först av allt är det från Sakarja 9. Därifrån så kommer ju den här salmen Dotter Sion, salm 20 års salmbok som kommer just därifrån. Och den är ju en fantastisk salm. Och sen är det också, var det förra söndagens, alltså första advents gammaltestamentliga text. Och vers 9 lyder så här. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna, på en åsninnans föl. Och det här tycker jag är mycket tydligt, som vi ser sen i evangelierna, att det handlar om Jerusalem och Jerusalems stad, kungen som är både segerrik men samtidigt är han ödmjuk. Mm. Jag tycker det är intressant att se de här två parallellerna, att han är som både den här segerrika men samtidigt den här ödmjuka. Och det här tycker jag är intressant att tänka på lite närmare.
Alltså nu har vi sett på att den här kungen, han är liksom ärans konung och han är liksom evig gud. Och han har liksom herradömmet och all makt, och att han ska bli född av jungfrun hit till jorden. Så nu har vi sett allt det här och att det ska bli till glädje för dotter Jerusalem. Så nu tänkte jag att vi skulle gå över till Nya Testamentet och se om det finns någon händelse som påminner om det här. Men först före vi liksom går till det här när Jesus rider in i Jerusalem, så tänkte jag att vi ska snabbt sammanfatta de här julprofetiorna också. För i Lukas evangeliet så ser vi ju att de här julprofetiorna går i uppfyllelse när Maria föder Jesus i Betlehem, som är stor i Mika. Och att änglarna sjunger om frid på jorden. Han var den här fridsfursten. Och någonting som jag tänker på när jag tänker på ordet advent, så det här fick jag reda på att advent på teckenspråk, så är liksom att man för en handrörelse uppifrån och ner. Ankomst. Så jag tycker det är underbart att man ser på teckenspråk, förstår man vad det innebär. Att det är någon som kommer uppifrån ned hit till jorden. Och det är liksom vad jag tänker att advent handlar om. Vad tänker du, Robin, när du tänker på advent?
När jag tänker på advent så tänker jag först på väntande. Mm. Vi väntar på något och vi väntar på någon. Mm. Vi väntar på Jesus i våra liv. Att han kommer till oss uppifrån neråt, precis som du sa. Det var ett bra uttryck.
När vi går till de här texterna om att Jesus rider in i Jerusalem, så vilken av de här texterna är du, skulle du vilja liksom lyfta fram av de här evangelietexterna? För det finns ju nämligen i alla de här evangelierna.
Nå, om vi tänker på det här med Sakarja 9, så tänker jag att då kan det vara bra för oss att först gå till Matteus evangeliet. Vet jag att Matteus evangeliet är ju ganska ändå utförligt. Mm. Skriver om alla de här sakerna som händer. Medan då till exempel Markus är lite mer komprimerat. Mm. Och det som jag vill lyfta fram från Matteus evangeliet är då evangelisten Matteus ord, då han skriver i vers 4. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter, se din konung komma till dig, ödmjuk ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Om det här tänker jag att liksom evangelisten Matteus, så han liksom bevisar och bekräftar att det som står skrivet i Sakarja 9:9-10, det uppfylls. Mm. Det är nu uppfyllt genom Jesus som är den här konungen som kommer till Jerusalem. Att han också liksom visar tydligt att så att också vi förstår. Jesus är den här som skrevs om långt före hans ankomst.
Mm. Och jag tänker på liksom helheten av berättelsen när Jesus rider in i Jerusalem. Så börjar det ju med att Jesus säger till sina lärjungar att ni ska gå till den här byn och där ska ni finna en åsna som står bunden. Och att ni ska lösa den, och om de säger någonting så ska ni säga att Herren behöver den. Och så ska de strax liksom sända tillbaka den här åsnan, eller de ska sända den till Jesus. Så där ser vi också att både det, att Jesus vet allt på förhand. Han känner till att där finns en åsna där i den där byn, och att den står bunden, och att han behöver den för att löftet ska gå i uppfyllelse. Alltså den här åsnan, så att Sakarja-profetian ska gå i uppfyllelse om den här ödmjuka kungen som rider in, eftersom han är den här kungen. Så han är liksom både den här, att man ser att han är Gud genom att han liksom säger att det här kommer ni att se till lärjungarna. Och sen sker det precis exakt så som Jesus sa att det sker.
Det bekräftar ju för lärjungarna också att Jesus vet allt om, på ett sätt, det som sker på jorden.
Mm.
Och också om människorna. Mm. För tänk vad som helst skulle kunna hända med de här åsnorna. Någon skulle komma och köpa dem och så skulle de vara borta. Och då skulle ju allt ha varit katastrof. För då skulle inte ha funnits någon åsna. Så jag tycker att det var en fin poäng du tog upp där.
Mm. När Jesus rider in så ser vi ju att folk ropar till honom, eller lovprisa honom. Och jag tänkte att vi skulle plocka därifrån några saker från de här lovprisningarna när Jesus rider in. Där så i Markus evangeliet så säger man att Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer, Hosianna i höjden. Och i Matteus, Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Vi ser ett tema här att de allihopa följer samma mönster. Och många av de här orden som de använder så är samma eller påminner om varandra. Och i Lukas står det, välsignade han som kommer, kungen i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Och Johannes säger, Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung. Så att vi ser att hur lika de är, men ändå skiljer de sig lite. Så där spontant när jag tänker på det här så tänker jag att om någon ska ha varit där och liksom upplevt när folket liksom ropar kontinuerligt det här ropen, så skulle man kanske ha lagt märke till lite olika nuanser i vad de ropar. Och det ser vi också lite att lite olika ordval har det ändå. Det är inte exakt samma. Så där tänker jag att det är som autentiskt. Vad tänker du, Robin?
Jag tyckte att det var bra att du sa att autentiskt, för att vi vet ju att till exempel om vi sitter på en föreläsning eller en lektion och vi skriver anteckningar, så blir det ju lite olika. Att vi uppfattar vad som sker och som sagt, och vad skriver vi? För vilka ändamål?
Nu tänkte jag att vi ska lite dela upp det här sakerna som vi just läste, alltså de här orden. Och vi delar upp det i tre delar. Att lovprisning till Jesus, Jesus är Davids kung, kungen som de väntat på, och Jesus kommer i Herrens namn. Och till först så tänkte jag att vi ska se på det här lovprisning till Jesus. Och där så fastnar vi förstås blicken först vid det här ropet Hosianna. Och Hosianna så betyder ju hjälp oss Herre, fräls oss, grip in och rädda oss. Så jag tänker att det är intressant när man förstår vad Jesus sen gjorde också, att han verkligen grep in och räddade. Att han kom till jorden och han grep in i människans liv och tog allt på sig. Som vi sa så var det lite olika formuleringar med det här glädjeropen som folket sa. Välsignade han som kommer. Det finns i alla evangelierna. Hosianna i höjden finns till exempel i Markus och Matteus. Frid i himlen och ära i höjden finns i Lukas evangeliet. Så där ser man att allt lov tillhör Jesus. Även om det här folket som ropar kanske inte riktigt förstod vad de ropar, så var det ändå liksom på något sätt en profetia. Eller det var någonting som visar på vem Jesus verkligen var. Vad tänker du om det här?
När du sa det här så stannar jag för det här sista uttrycket som du hade. Frid i himlen och ära i höjden som Lukas skriver. Och det vet vi att Lukas skriver i Lukas 2, i julprofetian, att änglarna sjunger frid på jorden och ära i höjden. Kan det här vara liksom att vi får instämma med änglarnas lov och tillbe och lovprisa då konungen som kommer, att liksom du sa att all ära tillhör Herren, så är liksom både här på jorden bland oss människor, men också i himlen bland änglarna. Så det tycker jag det är en intressant aspekt som jag sen jag förstod det i liturgin i kyrkan, att det är det vi sjunger också i nattvardsliturgin. Först det här ära i höjden och sen det här Hosianna som vi kan komma tillbaka till.
Ja, det är väldigt fint att man ser att det här liturgin har verkligen tagits från Bibeln och liksom gjort det till en sång och använder det i gudstjänsten. I Lukas också så ser man ju hur hela skaran lärjungar så prisar Gud för alla kraftgärningar de har fått se. Och när man läser den här texten så funderar man att okej, vad tänkte de här människorna som prisar? Vad tänkte de här människorna som prisade Jesus? Att var liksom, varför prisade Jesus? Och när man läser Johannes evangeliet så står det att Jesus visste vad som fanns i människan. Och jag tänker att flera av dem som kanske inte kom liksom för att prisa honom på rätt sätt, utan de ville se honom som hade gjort de här kraftgärningarna. Och när man ser i Johannes evangeliets 12:e kapitel om den här samma berättelsen, så ser vi att den kopplas ihop med en tydlig kraftgärning som Jesus gjorde. Och det var att Jesus uppväckte Lazarus från döden. När man har den här Lazarus-berättelsen i bakgrunden så kan man förstå också varför det fanns kanske många också som kom dit för att se vem den här Jesus var och prisa honom, för att de hade sett att någon som hade varit 4 dagar död hade uppstått från döden. Något sådant hade jag aldrig sett förr. Och därför så tänker jag att de också prisar Jesus. Men de kanske inte riktigt förstår att han liksom är evig Gud. Som det stod i Matteus evangeliet att det är profeten. Jag minns inte exakt ordvalet där, men...
No, det var, de säger att... De frågar att vem är det som kommer? Det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Så det blir ju liksom på ett sätt att liksom... No, men han är den där... Timmermannen Josefs son. Han är den här människan som, du vet ju var han bor och han snickrar och liksom, jag tror på det sättet att det gick inte riktigt in för alla, att just att de såg bara kanske främst det här mänskliga, att liksom att han är den här från Galileen. Men samtidigt så sjunger det också att välsignad han som kommer i Herrens namn, och det betyder ju också att han som kommer från Gud.
Mm.
Så liksom, man sjunger samtidigt om de här båda sakerna, men...
Mm. Och det är intressant att på flera ställen så står det ju också om att han är liksom kung. Och det stod också på, vi har signat är vår fader Davids rike, alltså fader David, alltså kungen David. Det var i Markus. I Matteus står det, Hosianna, Davids son. Och i Lukas, vi har signat det han som kommer, kungen. Och Johannes, han som är Israels kung. Så man ser alltså att det liksom prisar Jesus som en kung, någon som kommer. Och det här är ju intressant, för att få lite förståelse av betydelsen av det här, så tänker jag att vi ska gå tillbaks till Davids son Salomo. Och för att göra det så måste vi gå till andra Samuels boken 7:12. Och där ser vi att David har fått löftet om att hans avkomling skulle få tronen och ett evigt kungadöme, i andra Samuels bokens 7:e kapitel, 12-17. Och i första kungaboken så ser vi hur det här går i uppfyllelse delvis också med Salomo. Och det är intressant att det står att Jesus kommer som i ödmjukhet. Och det ser jag också kopplingen till Salomo där. För det finns faktiskt en annan man som vill göra sig till kung där. Och han heter Adonia. Och han skaffar sig vagnar och hästar och 50 man som springer framför honom. Han förhandlar med flera ansedda män och de ansluter sig till honom. Han offrar mängder med får, oxar och gödkalvar. Men han hade inte fått något löfte om att bli kung. Det ser vi när de trogna, de som kände till Herrens löfte, frågade den gamle kungen David om det verkligen var så att Adonia skulle vara kung. Kungen svarar då med att kalla in Salomos mor Batseba och avger löftet till henne att hennes son är den som ska få tronen. Kungen säger då att man ska sätta Salomo på Davids mulåsna, alltså en åsna. Man ska sätta Salomo, alltså Davids son, på en mulåsna och leda honom till Gionkällan där han ska smörjas till kung. Och allt det här sker och man stöter i hornet när Salomo smörjs till kung. Och under folkets jubel och flöjtspel så följer man honom till hans fader Davids tron. Alltså till fader Davids tron som han får ta i besittning. Och det här tycker jag är en bra koppling till Gudfadern och Gudsonen. Att Jesus har fått all makt i himlen och på jorden. Så vad tänker du om det här, Robin?
Jag tycker det är ett härligt ställe, för det blir nästan för perfekt, tycker man. Att liksom det går så tydligt också det här liksom att Salomo är en förebild för Jesus.
Mm.
Just det här som du sa, att han red på en mulåsna, precis som Jesus. Och så sägs det ju också att jag ska vara hans far och han ska vara min son. Och jag tänker att det är ju fadern som säger om Jesus också, jag ska vara hans far och han ska vara min son. Och så står det att kungadömet ska bestå till evig tid.
Mm.
Och det är precis det som Jesus kommer för att göra. Hans herravälde ska vara ett evigt herravälde, utan slut. En annan sak som jag också la märke till, att förstås när den här liksom Salomo red in, att det står att hela staden var i rörelse. Och det står det precis också i evangelien att hela staden var i rörelse. Och så vill jag ta fram en sak till som jag tycker är intressant. Det sägs att David får se sin efterträdare på tronen med egna ögon. Och då tänker jag på det här bibelstället, den här, när Jesus frambärs i templet, så säger Simon: se mina ögon, har skådat din frälsning, eller något så vidare. Att liksom, det fanns liksom vittnen också, tänker på det här. Vad tänker du om det här?
Väldigt intressant koppling där. Och speciellt det här med fadern och sonen, så tycker jag var bra också. Och där så kommer vi ju osökt in på ett annat tema. Att Jesus kommer i Herrens namn. Och utropet som alla nämner, alla evangelisterna: välsignade han som kommer i Herrens namn. Så där tänkte jag att vi ska fundera lite på det här: han som kommer i Herrens namn. Och jag tar fasta på just det här med Herrens namn. För i evangelierna, speciellt i Matteus evangeliet, så ser vi att när Jesus säger att sänder ut lärjungarna, vad ska de döpa i för namn? I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Alltså, det är samma namn som Fadern, Sonen och den helige Ande delar. Och det här namnet är det som Jesus kommer i till jorden. Och också, han säger att också att han kommer för att vittna om Fadern. Och vi ser den här liksom samspelet, att liksom, det är aldrig så att Jesus säger någonting som ska vara emot Fadern, eller tvärtom, att Fadern säger någonting som är emot Sonen. Utan allt som det liksom säger, så är liksom i samma namn. Det utför det här i, han kommer i Herrens namn. På Herrens uppdrag kommer han. Så det tycker jag är intressant med just det här stället. Och vad säger du, Robin?
Jag tycker att det är som också en auktoritetsfråga. Tänker jag att liksom, när man är utsänd av någon, så kommer man och dens vägnar. På ett sätt att Jesus kommer inte som, du vet, som timmermannen Josefs sons i hans namn. Utan han kommer i Herrens namn. Det är en auktoritetsfråga, att liksom att okej, nu är Gud här, och nu ska Gud uträtta någonting då genom sonen. Och liksom han kommer för att göra alla de här sakerna, frälsa och hjälpa och gripa tag och rädda. Det var det första som jag tänkte. Hade du någonting att tillägga om det här?
Ja, jag tänker på just det här stället att det står att den infödde som är i faderns famn, han har gjort honom känd. Och Jesus, han har den här auktoriteten och den här liksom, han kan komma i Herrens namn eftersom han har varit hos fadern. Han är Gud själv. Så därför kan han liksom komma i det här namnet. Och han är liksom inte bara en budbärare på det sättet att man säger att man sänder sin budbärare framför, utan det är, jag menar att kungar kunde sända budbärare i deras namn. Till exempel ser vi när Jerusalem är under belägring, så sänder Assyriens kung en som talar i hans namn. Men det är inte frågan om det, utan Jesus är verkligen, han äger det här namnet. Han är Gud själv. Så därför tänkte jag att det är som intressant att han kan liksom komma. Han kan säga precis som det är. Allt som han säger så stämmer om Gud och fadern. Vad var det andra du tänkt säga om det här uttrycket att han som kommer i Herrens namn?
Ja, det andra som jag tänkte på var just det här uttrycket han som kommer. Att Jesus kommer, och då tänker jag att vi kan blicka lite att vad gjorde människorna och liksom vad fanns det för uppfattningar bland dem? Och då tänker jag så här att för det första de ropar och jublar. Och det var vanligt, vet vi, att när pilgrimer kom till Jerusalem, till templet, så höjde man jubelrop. Man var i Jerusalem vid templet. Och också vid kungakröningar så gjorde man alltid det. Precis säkert som man gjorde när Salomo blev kung. Att man jublar och fröjdar och man välkomnar den här kungen. Att välkommen hit till oss, vi har väntat på dig. Så det visar ju också förstås indikationer på att man såg Jesus som någon slags då kung eller någon som har makt. Man välkomnar honom. Sen tycker jag också det är intressant just det tidsperspektivet, att han blir ju inte krönt till vilken kung som helst. Det står ju att han är ju redan krönt. Han är redan den här kungen. Så han behöver inte bli krönt på det sättet, eller smord till konung, för han är smord av Gud själv. Men sen så vet vi att den här tronen som Jesus sen kommer att sitta på, så före det så måste han gå upp till Jerusalem, till Golgata. Och det var just meningen med att han red in i Jerusalem, att han skulle upp till Golgata och korsfästas. Och för att sen komma på sin faders tron i höjderna. Och det tänker jag att säkert var det många samma människor som först ropade att Hosianna, som hade följt med lite och tänkte att vad är det här, wow, och så ropade de Hosianna, och sen så säkert en tid senare så ropade man korsfäst, korsfäst. Så det tycker jag är intressant att se. Har du några tankar om det här?
Ja, jag tänkte när du sa att han liksom går upp till Golgata och det här med att han redan var krönt av Gudfadern, så det stämmer ju. Och jag tycker att det som är intressant just när han får på korset, får han en törnekrona. Att den här, liksom, den här kungen från evighet, Jesus Kristus, han som var Gud själv, han lider. Han får en krona, men det är liksom han hamnar att lida för vår skull. Och där ser man ju hans ödmjukhet också när han rider in i Jerusalem. För att det är inte bara att han liksom väljer en åsna för att det är det här ödmjuka djuret och så, utan han vet vad som händer ifrån. Han vet att en vecka senare så blir han korsfäst. Att han rider in dit och medveten om att det här kommer att bli till min död, men att det kommer att bli välsignelse för folk.
Jag tänker med samma på ett sångord i Sions sång 35, där Dage Holmborg har skrivit en vacker påsksång. Där skriver han så här, om jag minns rätt: Herr konungar kröntes med ära och glans, men du fick för min skull en törne av krans. Att liksom det här perspektivet, jordiska kungar och sånt, de får ära och glans, men han fick en törne av krans.
Ja, det är helt otroligt att det skedde på det här sättet. Och det är ju faktiskt så att den här, när Jesus rider in i Jerusalem, så den finns ju både på första advent och den finns på palmsöndagen. Så man ser att det här, att när han rider in så rider han och lider i princip. Utan han rider på väg till sitt lidande. Har du någonting att säga om när han rider in eller kring den här händelsen där?
Nu har jag tänkt på de här sakerna som människorna gör, inte bara att de ropar. Det tyckte jag att var intressant att läsa om. Minns du vilka fyra saker eller tre fyra saker det var som de gjorde?
De ropar och de tar av sig mantlarna och lägger dem framför där Jesus rider. Och så tar de palmblad och viftar. Vad är det ännu till?
Ja, nu har blivit upphöjd på saden förstås.
Ja.
Men att det tänker jag att liksom att när man läser om det här evangelierna så liksom man läser och så funderar man att varför gör de så här? Alltså det här är ju crazy, tänker man. Alltså tar av sig sina kläder och kastar dem på marken. Och de här sakerna som man gjorde så var vanliga saker som man gjorde vid kungakröningar. Det hör till med kungakröningar att man till exempel i Lukas så nämner han alla de här sakerna men inte palmbladen.
Okay.
Och sen i Johannes evangeliet så talar han talar inte alls om kläderna på marken. Så det är intressant de här skildringarna vad de har betonat. Och då några korta saker om det här bara. De här sakerna var saker som man gjorde vid kungakröningar. Man visste alltså att det var en kung som kom, eller man förberedde sig för en kung. Och de här palmbladen som man viftade med så hämtade man från Jordanfloden, den nära. Och man använde dem, man viftade med dem och de symboliserade på ett sätt det här judans frihet. Kung återkom och hade vunnit krig eller och så vidare. Så det tycker jag var intressant också, det här aspekten, inte bara att de ropar att han är kung, utan de också act like he's a king.
De handlar som att han är.
Ja. Kort sak bara ännu att man väntar sig en politisk kung, men som sagt, vi ser att han var inte bara en sån kung som kom med, du vet, med härskamakt och tänkte att nu ska jag liksom ta allt åt mig och, eller ha bara starkast politiskt inflytande. Man väntar ju på det, att han skulle befria dem från det här jordiska förtrycket. Men Jesus kom inte som en sådan kung. Fast han skulle råda över sitt folk. Han är ju Gud. Och han skulle inte bara råda då över Israel som man tänkte, utan vi vet ju nu att han är en kung som råder över hela jorden. Det tycker jag är en viktig aspekt.
Ja, när du sa det här om att han ska råda över hela jorden, så tänker jag på den här Zakaria 9:10, så står det att han ska tala frid till hedna folken. Och först kommer det ju där dotter Sion fröjda sig, alltså Jerusalem och kanske också juda folk när de förstår vem han är. Men också att hedna folken får glädje av det här. Det är inte liksom att han ska liksom komma och liksom trycka ner hedna folken och judarna så som folk ska regera liksom politiskt i ett starkt rike som slår ut romarriket och kanske blir det nya riket. Utan det är ett andligt rike som Jesus kommer med, ett evigt kungadöme. Och det tänker jag också att kan vara till tröst för oss, att det, han kom också för hedna folken, och det är ju oss.
Det är oss.
Och då får vi också prisa Jesus som de här som prisar honom. Vi får, samtidigt som vi förstår vad de här orden innebär, Hosianna, han griper in, han frälsar oss. Han är ärans konung som kommer i ödmjukhet för vår skull. Och jag tänker att vi ska fundera på det här som sista sak, att vad betyder det att Jesus rider in i Jerusalem, och vad betyder det för oss? Varför prisar vi Jesus? Vad tänker du, Robin?
Den första saken som jag tänkte på var att okej, Jesus har makt, han är konung. Vad betyder det för oss? Att liksom, vad betyder det för mig att Jesus är min kung?
Mm.
Det ger glädje. Att veta att vi har en så god och mäktig och bra kung som har makt över hela jorden och över himlen, över skapelsen och över mig. Det är som glädjerikt att veta att liksom han vandrar med mig och han vet vad som pågår i mitt liv, som också det står, att han vet vad vi tänker och känner. Så vi behöver som inte vara rädd för framtiden, så vidare, att vi vet att vi har Jesus till kung. Han är min kung. Och så samtidigt ger det också i adventstider allvar, tänker jag. Att liksom, okej, kungen kommer till oss. Kungen kommer till jorden. Nu är det liksom allvar. Känner jag kungen? Mm. Vem är han, kungen? Och vem är han för mig? För han har ju makt över allting och det eviga livet. Så det betyder, tänker jag, också allvar. Att det här att, men känner jag Jesus, så är han välkommen i mitt liv.
Mm.
Det tänkte jag. Har du några andra saker som du tänker om det här med betydelsen?
Ja, jag tänkte när du sa vem är han, så stod det ju också i det här saltarordet som vi läste i början, att vem är han, är hans konung? Och så står det som svar, det är Herren Sebaot. Och svaret ser vi också i Nya Testamentet, vem är han? Han är den kung som kommer i ödmjukhet för dig. För dig kom han, för dig red han in i Jerusalem och ända upp till Golgata, om vi tar det som bild, för att ta ditt straff. Du behöver inte bekymra dig, för han har liksom, han har velat komma till ditt liv, han har velat ta dig i famn, han har velat liksom frälsa dig, gripa in i ditt liv. Så det tänker jag att det är helt underbart, och till honom får man sätta sitt hopp. Har du ännu någonting om det här, Robin?
Som en sista sak ännu, så kan man tänka på när man firar nattvard. Nattvarden är också en form av advent.
Mm.
Det är en väntande och det är en ankomst. För vi sjunger ju att välsignad vare han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Det sjunger vi just när vi ska fira nattvard. Det är inte jag som kommer till Gud på ett sätt, utan det är Gud som kommer till mig.
Mm.
Gud kommer till oss som både liksom den här himmelrikets konung som vill ge oss alla sina gåvor.
Mm.
Att det får vi tänka på i nattvarden, att ja, men Gud kommer till oss och lovar oss allt, och han väntar också på oss.
För att sammanfatta det här som vi har talat om, så vi har talat om profetior om den här ärans konung, mäktig Gud, fridsfursten, han som kommer ridande på en åsna, ödmjuk. Och sen så ser vi hur det går i uppfyllelse när Jesus rider in i Jerusalem på väg mot sitt lidande, ödmjuk på en åsna. Och hur folket lovprisar honom för den han är, kanske utan att de vet det. Men nu tänker jag att vi får lovprisa honom för den han är. När vi vet vem han är, så får vi lovprisa honom för hans namns skull. Har du, Robin, några sista ord som du skulle kunna säga här?
Som kort avslutning så har jag faktiskt en liten adventssång som jag skrev nu strax innan första advent, som jag skriver om just det här med väntande, om kungens framträdande och så vidare.
Mm.
Och jag läser några utdrag därifrån.
Mm.
Och det lyder så här: vänta på Herren, nära och fjärran, frälsaren kommer hit ner. Kungen framträder, breden utkläder, folket förundras och ler. Mästaren rider, frälsningens tider, folkhopen växer allt mer. Viftande palmer, sjungande salmer, höjande korsets baner. Fröjda dig Sion, höj dina jubelrop. Hosianna, himmelens manna, ger oss ett frälsningens dop. Rädd sig av mörkret, upprycka dig från fördärvets grop.
Det var fint, jag tyckte om den här dikten din. Det sammanfattar ju på ett bra sätt det vi har talat om också. Så Vi önskar er en riktigt god jul och
en fortsatt välsignad adventstid.